Fas 3, en satirpodd från P3.
Jo, jag har sökt sådana program också. Jag har till exempel till Paradise Hotel då, men då var jag för tjock för att vara med i det programmet.
Ja.
Michelle Eriksson.
Om du hade varit med i programmet, vilken koloskopi hade varit gynnsam? Vad hade du valt efter när du valde på?
Ja, men en slät slemhinna, absolut.
Elin Almén.
Det är precis som en vanlig marknad. Alltså, det är efterfrågan som styr utbudet.
Och producent Olle Palmlöf.
Hörrni, känner ni igen den här?
Det är ju Paradise Hotel-vignetten.
Det är Paradise Hotel-vignetten och Paradise Hotel är ju tillbaka.
Ja, och jag ser på Kjell att han inte kände igen den.
Nej, alltså, hade jag suttit på spåret nu så hade jag inte dragit i spaken eller den här grejen som hänger i taket.
Eli gillar verkligen Paradise Hotel, visst är det så?
Jag älskar Paradise Hotel och jag har redan börjat kolla och jag kollar på all reality som finns. Och Paradise Hotel har ju varit borta ett tag men är nu tillbaka. Så vi är tillbaka där vi var för några år sedan. Paradise Hotel finns. Då blir bara frågan, vad har vi att vänta för realityprogram framöver? Jag tänkte bara fråga om du ska titta på det nya realityprogrammet Naked Police som har premiär i höst.
Den är inte hört som en absolut kommer jag titta.
Och det är också det som är dagens fråga i fas 3. Vad blir nästa stora reality-koncept?
Vilken bra fråga.
Du får åka till Texas annars till att bli gripen av en naked polis.
Alltså, åh, det är en dröm ju.
Det här kan vara framtiden.
Nu blir till och med jag sugen.
Vart går gränsen? Vad vill då folk se? Det har jag tagit reda på. Det finns ju bara ett problem och det är att det har ju hänt nu en fruktansvärd olycka i realityvärlden. Det var ju faktiskt en som omkom på en inspelning.
Ja, i Norge, programmet Berget, så det har varit en dålig tid för reality-genren. Det har varit mycket negativa skriverier.
Det har det, och just sådana saker kan ju göra att hela branschen faktiskt backar tillbaka. Det var ju det som hände förut med Paradise Hotel.
Årets säsong av Paradise Hotel kommer stoppas helt. Det här efter anmälningar om övergrepp som ska ha skett under inspelningen.
De bytte då ut det här programmet Paradise Hotel till ett nytt program som heter Paradise, där de hade satt mycket hårdare regler, de hade tagit bort allt som är kul att titta på.
Ja, då satt de och tittade på varandra och käkade kexchoklad bara, eller vad gjorde de?
Ja, alltså vet du, jag kollade faktiskt inte ens hela säsongen, jag kollade bara början. Och det var ju det som hände då, att först sa folket, vi vill inte ha övergrepp, det här vi drevar, de tog bort Paradise Hotel. Sen sa folket sitt, det var inte kul att titta på utan pattar, och då tog de tillbaks programmet.
Och då blev Elin glad igen.
Och då blev jag glad igen.
För du vill ha lite patte.
Ja, alltså det ska ju vara det. Det ska ju vara dramatik, det ska vara känslor, det ska hända. Det är ju det som är det här kittlande, va? Och det är ju inte första gången det här händer, att det sker en skandal som realitybranschen lyckas överleva och ta sig vidare ifrån, eller hur, Olle?
Nej, alltså vi kan säga att själva genren började faktiskt 1995 i Sverige med ett program som nästan alla har glömt bort. Det var MTV Real World, som var att det var 7 unga personer. De bodde i ett hus nära Stureplan i Stockholm. Sen följde man dem. Och på den här tiden, 95, då, nu kallar vi för reality, vi har också sagt docusåp, eller hur? Ja. Men när det här kom, det var så nytt, så då fanns inte ett ord. Utan ordet blev som ungefär de här tråkiga programmen som puttrar på dagarna på TV3, sådana här Days of Our Lives och de här. Så det hette faktiskt tvålopera i början när MTV Real World kom.
Ja, just.
Men saken var att det blev ju inget drama, det hände ingenting, för att det fanns inga producenter eller redaktörer som såg till att det hände saker, utan de bara filmade deras liv. Så de var ute på krogen och drack, och så kom de hem, så gick de la sig och sova och sådär. Så att det är ingen som minns detta, så därför kan man säga att genren på riktigt föddes i Sverige 2 år senare. Med. Vad minns ni av Expedition Robinson i början? Då var du 7 år gammal. Då.
Ja, det tittade jag på. Följde slaviskt. Lekte även Robinson själv på somrarna hemma på tomten. Så jag hade så förhandlingar med mamma hur mycket jag fick svälta.
Ja, okej. Okay. Kjell, kommer du ihåg det?
Liksom, jag minns egentligen trailen, alltså ansökningen, mer än själva programmet. För att när den ansökningen gick i tv, så var det verkligen den här drömmen som alla hade då, att så här komma till en paradisstrand på en ö och leva det där tropiska livet. Och det var liksom drömmen, så att Jag minns att man gick och snackade så här, gud, man skulle egentligen söka till det där. Fast ingen visste ju då riktigt när de sökte folk vad det egentligen gick ut på. Man visste bara att man skulle få vara på en paradisstrand. Så de lockade med det här. Och det kom jag ihåg, den känslan var så här, wow.
Men alltså de var ju sådana pionjärer och man kan säga så här, föga anade väl programledare Harald Treutiger vilken succé till tv-genre han drog igång när han yppade den allra första meningen, den allra första säsongen.
Det här är Tenga, en liten obebodd ö utanför Malaysia.
Resten är ju historia, succé. Och det var ju alltså Robinson Martin Melin vann den första säsongen och blev ju Robinson Martin med hela svenska folket och är ju det fortfarande.
Han fick ju massage också.
Ja,
det var på Pillevippen.
Ja, just det. Det var en klassiker. Det var en klassiker.
Vad tänker man? Man ligger och bara, ja. Jag har aldrig varit med om det slika. Jag har aldrig talat om det. Man kan säga att det var en mycket, mycket, mycket märklig upplevelse.
Det här var ju före pattarna. Det var ju mer penis då på den tiden.
Just det, så var det.
Men det var också lite drama. Alltså innan Expedition Robinson satte igång första säsongen så var det löpsedlar och det var skandaler innan det började sändas. Vet ni varför?
Ja, de kallade det för mobbing-tv för att de skulle rösta ut varandra.
Ja, vi får inte glömma att Sverige en gång i tiden var ett riktigt, riktigt mesigt land. Det var just bara för att det här grundläggande i Robinson, att de skulle rösta ut varandra.
Mm. Och det är vi ju vana vid idag.
Ja, alltså minst sagt, om man tittar på den här första säsongen, det är ju liksom, det är bara trevligt om man tittar på det nu.
Mm. Men då var man ju mer van att alla var Lucia.
Det här dramat, den här tiden före första Expedition Robinson, det har gett oss den kanske mest underhållande radiointervjun genom alla tider. Vi måste pausa lite och lyssna på den. När då Expedition Robinsons första programledare Harald Treutiger intervjuades av Olle Stenholm i programmet Efter 3 1997 före premiären.
Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Crusoe, Flugornas herre.
Mm.
Har du läst Flugornas herre?
Mm.
Berätta om den boken.
Sluta nu, Olle Stenholm. Nu du faller i alla de här liksom populistiska greppen som det här programmet har råkat ut.
Du ska berätta för lyssnarna helt opopulistiskt vad det handlar om. Det handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö och där det växer upp ett terrorvälde under ledning av en ledartalang på ön och där till sist den pojke som är mest avvikande bland annat för att han är tjock blir dödad av sina kamrater. Det är Flugornas herre i kort komprimering.
Vad du ska se är inte de där mörka sidorna och det hade du aldrig gjort heller om inte vi hade blivit beskyllda för fascism och den här tragiska olyckan som nu har hänt på förhösten här.
Den tragiska olyckan att en av deltagarna, som den som blev bortröstad, först tog sitt liv efter att han kom hem, det är det du menar?
Att han är död, ja. Just det.
Ja, det var ju just det att redan här så var det ett dödsfall. Alltså han som röstades ut först begick självmord. Så att det var ju nära att alltså hela genren stoppades redan här. Men innan vi går vidare, vi måste bara lyssna klart på den här intervjun med Harald Treutiger. För den avslutas på ett så vansinnigt roligt sätt av programledaren. Så vi måste bara spela upp det. Vi lyssnar vidare.
Du går ju bara ut på att bäsa den här grejen, eller hur?
Harald, jag ställer alltså, några frågor. Om du inte svarar på dem så...
Jag svarar på några frågor, men det betyder...
Okej, Harald, då avslutar vi intervjun och så går vi vidare till ett annat ämne som du inte har ett dugg med att göra, nämligen läderbaggen.
Han går verkligen upp i ton alltså. Ja, läderbaggen,
så skiner det som läderbaggen, så blev det var väldigt roligt. Men, alltså, men till slut så gick då Expedition Robinson i luften i alla fall. Succén blev total. Genren reality tv klarades genom krisen och resten är historia. Kjell och Elin, vilka dokusåpor minns ni bäst ifrån den här tiden kring sekelskiftet fram till 2010?
Jag tänker på Farmen. Mm. Mycket.
Ja, det var ju tydligt. Idol kom ju där också.
Big Brother.
Big Brother, precis. Fame Factory, de skulle bli ett band där. Mm. Så Klubb Goa. Det rullade på och var succé. Och det var väldigt många program i många kanaler. Koncepten blev långsamt mer och mer skruvade fram till det eskalerade för första gången med serien Kungarna av Tylösand.
Jockeboy, tjena i min kropp.
Det finns inga begränsningar i vad jag säger eller gör liksom.
I'm so fucking cool.
I Tylösand kommer jag bli helt galen för då blir det för jävla mycket sprit. Jag kräks aldrig det. Böker kan hålla igång alltså 15-16 timmar på alkohol helt utan problem.
Och det är ju kul att Nemo Idén, han driver ju idag en nykterhetspodd.
Ja, men alltså det här var ju verkligen, vad ska man säga, det är lite som Spinal Tap, den filmen. It goes to 11. Här var det ju, det var 100% fylla, det var 100% sex, det var 100%, så det var ju så mycket. Och så, det var väl också här som, vad heter han?
Jockiboi blev känd.
Precis, alltså de blev ju lika stora som Robinson Martin nästan.
Mm. På den tiden blev man ju verkligen rikskänd av att vara med i reality. Det är inte samma idag, för idag finns det ju så mycket, så det är mycket svårare idag att slå igenom och verkligen bli känd och behålla sitt kändisskap. Men på den tiden blev ju alla superkända.
Och alla vill ju åka runt och vara DJ på barer.
De fick göra bargig.
Bargig, ja, just det. Och ingen av dem gör bargig längre. Den enda som gör bargig nu, det är Peter Sipen. Det gjorde han ju på den tiden också.
Det har varit mycket skandaler genom tiderna, men på något sätt har realityvärlden alltid hämtat upp och fortsatt rakt framåt.
Det är väl lite som en dagmask man hugger med en spade, och trots att den är i två delar bara fortsätter den framåt.
Precis. Där har vi äntligen något som Kjell kan relatera till.
Ja.
Frågan är ju då bara hur mycket branschen klarar av, för nu har det ju faktiskt hänt en riktigt allvarlig.
Jo, men som olika. Vi nämnde till det här TV4 dödsfallet.
Precis.
TV4-programmet Berget skulle bli det stora äventyret för trebarnspappan Marcus. Men när deltagarna ska korsa en repbro vänds äventyret till katastrof. Halvvägs över bron faller Marcus och blir hängande i sin säkerhetssele. Han drabbas av hjärtstopp och trots läkare på plats går hans liv inte att rädda.
Det var liksom det han sa, att jag kommer inte lämna dig och barnen, sa han. Det är lite därför som jag känner att det här är viktigt att vi pratar om det här. Att vad har man för uttagningsprocess när man är deltagare i ett sånt här program?
Ah, nu får man ju ont i magen.
Ja, och inspelningen stoppades och man vet ju inte om det här kommer komma, men genren kommer ju fortsätta.
Ja, frågan är bara om det blir en till sån Paradise Hotel tillbakagång, att det händer någonting med hela branschen, eller om det bara blir just det här programmet som inte sänds.
Men tänk om det har lite med den här castingen att göra, att det ligger någonting i det här.
Mm.
Alltså nu börjar jag tänka, jag har ju inte kollat på Paradise Hotel och jag har liksom, jag rycks inte in i det där som du, Elin. Men så tänker jag att det kanske är jag som ska ställa upp. Alltså nu menar jag att vi kanske måste ju tänka om här vilka det är. Att det kanske inte ska vara Jockiboi som är halvnaken och spyr.
Att det blir Kjell Eriksson som är med,
ja,
alla dokusåp.
Jag är ju trevlig och lite lillgammal. Och,
det här är
ja.
Ingen, det här faktiskt lyfts ofta när man pratar om problemen i reality-världen. Att det ligger faktiskt mycket i casten, brukar folk säga.
Ja.
Så det här skulle kunna vara ett sätt att både behålla kakan och äta den. Alltså.
Exakt.
Ja.
Så att det är klart att man vill söka.
Välkommen till Bärning i Nordic, så pratar man efter dig.
Ja, hej, Kjell heter jag.
Hej.
Visst är det ni som gör det här Paradise Hotel?
Ja, vad tänkte du på?
Och jag är så himla sugen på att vara med. Och jag tror att jag är perfekt.
Okej, och just nu har vi ingen ansökning till nästa år. Det har precis kommit ut en ny säsong. Så i sådana fall får du avvakta och se när det kommer en, jag vet inte om det kommer en ny säsong.
Nej, just det.
I sådana fall får du söka när det kommer in.
För vad jag förstår så har det ju varit lite kritik mot att det går lite hett till och att det är lite vilt och så.
Mm, ja. Mm.
Och för jag tror att jag är perfekt nämligen för att jag står för någonting annat.
Mm.
Jag till exempel har gått scouterna, jag har lärt mig att tälja och jag tycker om sudoku, lösa korsord är kul också.
Inte som de andra.
Nej, men spela lite gitarr framför lägerelden och sådär. Anita Televinken är exempel mina stora idoler och så. Så vad känner du spontant?
Ja, men det vore väl kul. Alltså, jag tycker att du ska söka om det kommer upp en ansökan.
Ja, men vad snällt då. Ja. Håller vi tummarna då?
Lycka till då, men det gör vi.
Ja, tack. Okay. Hej, hej. Hej.
Tror du verkligen, Kjell, att du skulle vara perfekt?
Nej, alltså,
ja, men jag tror det. Tror ni inte det, eller?
Jag känner, Kjell, att det här hade varit otroligt obehagligt. Att du bara ska vara där och lösa sudoku. De andra som är med, de är ju typ 20.
Jag har ju försökt ful gubbe, ligger inte långt borta.
Alltså, du börjar tänka på att jag har kommit till åren då. Att jag är inte 19 längre.
Ja, om det är så du vill uttrycka dig själv så var det inte jag som sa det, så att säga.
Nej, men då får man ju kanske vända sig till något annat program då.
Hallå, det är Lotta Hellman.
Ja, hej. Kjell Eriksson heter jag.
Hej.
Stämmer det att du är producent för det här Hotell Romantik?
Ja.
Och jag vill, och undrar, jag vill så jättegärna vara med i det. Hur gör man då?
Aha. Vi har ju spelat in en säsong som kommer att sändas i januari. Men den är redan klar. Så att när det börjar gå på SVT, då kommer det att komma upp en skylt i så fall att du kan ansöka för att vara med.
Ja, just det. Uf, jag var rädd att man blir inte för gammal då, att man, eller något. Januari, säger nej. Jag fyller år i december.
Ja, nej. Hur gammal blir du då? Om jag får fråga.
Då blir jag 49 då.
Jaha, nej, men då är du för ung. Det är 65 som är åldersgränsen. Så man får inte vara under 65.
Oh, men det låter ju nästan åldersdiskriminering, tycker jag.
Ja.
Men SVT står ju verkligen för allas lika värde och värdegrund och hela fadruttan. Och nu blir jag jätteledsen här.
Ja, jag förstår. Men det finns så många andra program som välkomnar dig. Och,
Jag har sökt sådana program också. Jag, till exempel till Paradise Hotel, då, men då var jag för tjock för att vara med i programmet.
Ja, där ser man.
Så att man har verkligen uppförsbacke nu, känner jag.
Gift vid första ögonkastet, de välkomnar ju, där har de ju ingen sån ålder, så inga idéer så på det sättet. De har ju ingen idé om att det ska vara en viss ålder eller så, men där finns det ju andra kriterier då, att man inte ska vara gift förstås.
Nej, ja, det vet jag inte om jag
är. Du vet inte det. Ja, nej, nej. Men då så, då vet du att hotellet är som sagt plus 65. Så att,
det är stängt för mig. Ja det är sorgligt då. Ja, men jag får
söka vidare till
andra. Jag söker vidare. Ja.
Ja,
tack så jättemycket för hjälpen då. Tack.
Hej.
Jag passar inte in någonstans.
Jag är ledsen, Kjell, men jag tyckte att din tes höll, för det är ju något som lyfts upp, att det är mycket casten som kan göra skillnad för att det inte ska bli de här stora skandalerna. Man castar rätt till rätt program så. Men vet ni vad man gör för att deltagarna verkligen ska hamna i den här bubblan där de bara bryr sig om programmet och är beredda att gå ungefär hur långt som helst?
Ett knep är ju att de filmas hela tiden så de inte tänker på att kameran är där till slut.
Så är det ju absolut, men det finns andra förutsättningar som man slänger in i realityprogram, som till exempel Paradise Hotel. Så tar man deras mobiltelefoner, så de har ingen kontakt med omvärlden. De har också väldigt intensiva dagar från morgon till kväll där allt bara handlar om programmet.
Långa inspelningsdagar, eller hur?
Ja, exakt. Världen utanför existerar inte, så det blir verkligen på liv och död, och det är bara spelet och spelets egna spelregler som betyder någonting. De här beståndsdelarna som jag räknade upp nu, känner ni igen det här? Isolering utan kontakt med omvärlden. Hektiskt schema utan tid för reflektion och kritiskt tänkande. Egna regler, negativa konsekvenser, och om man inte klarar att agera efter dessa egenpåhittade regler så blir det väldigt negativt.
Ja, det är när man ska rekrytera till en sekt som scientologer eller sånt där. Det är klassiska sektgrejer.
Ja, och det man kanske hade tyckt hade varit rätt eller fel utanför det här sammanhanget, det tappar man, för att det är bara sammanhanget som gäller. Man fattar ju att det går ju inte att värja sig mot en sekt.
Nej, det
finns
går inte.
Ju hur många exempel på som helst. Så vi kan nog ändå konstatera att deltagarna kommer aldrig själva kunna sätta stopp när programmet går för långt, så att säga. Utan om vi tittar på hur det gick till då när man stoppade Paradise Hotel.
Jo, men det som avgör, det är ju tittarna. Hur tittarna reagerar och hur stora tittarsiffrorna blir.
Exakt.
Det är precis som en vanlig marknad. Alltså, det är efterfrågan som styr utbudet.
Tänk bara fråga om du ska titta på det nya realityprogrammet Naked Police som har premiär i höst.
Den har jag inte hört talas om, men absolut kommer jag titta. Det tänker jag göra.
Vad ser du mest fram emot med programmet?
Ja, innehållet.
Vi fattar vad du menar.
Ja, eller hur? Eller hur?
Vad går det ut på?
Det är väl i princip poliser som bara har hjälm.
Jaha, men vad ska de göra då?
Ja, de ska ju köra sitt vanliga jobb, gripa bovar och sådär. Fast lite mer...
Naket? Nej, det kan inte vara lagligt.
Inte?
Eller de är ju lagen. Jag vet inte, det låter ju spännande.
Du kommer kolla?
Ja, lätt att jag kommer. Absolut. Jag har sett typ alla säsonger av Naked Attraction.
Naked Attraction?
Ja.
Du får åka till Texas annars till att bli gripen av en naked polis.
Alltså, åh, det är ju dröm ju.
Var det ingen som tyckte att det var liksom för konstigt med att poliser ska vara nakna och gå omkring och göra sitt vanliga jobb?
Nej, nej, nej. Han åt också en banan, den här sista killen. Jaha. Så där går alltså inte gränsen. Naked polis kan bli nästa, ja. Uppenbart. Mm. Vad mer då? Båda, om ni ska titta på det här nya realityprogrammet som kommer i höst, Kärlek och koloskopi.
Jag har aldrig hört talas om det.
Har du missat det?
Nej, har du? Nej, jag har inte hört någonting.
Det är då alltså, de deltagarna kommer först bara få se en film från den andras tjocktarm och sen välja utifrån det vem de vill dejta.
Det lät intressant.
Pitchen är ju att de liksom vill börja från insidan. Liksom. Det utsidan spelar ingen roll, utan insidan är det viktiga.
Den fysiska insidan. Det lät ju intressant, men det lät ju lite äckligt.
Aldrig talas om, men jag är väldigt intresserad. Bara baserat på titeln.
Varför då?
Jag gillar både kärlek och koloskopi. Jag är läkare, så det är det. Liksom. Jag tycker det är kul att se på insidan. Liksom.
Om du hade varit med i programmet, vilken koloskopi hade varit gynnsam? Vad hade du valt efter när du valde partner?
Aha, det är så det går till. Ja, men en slät slemhinna, absolut. Ja, men alltså så här, liksom, typ mycket hemorrojder är ju tråkigt till exempel. Det ser man väl kanske inte på en koloskopi i och för sig. Men, ja, men liksom, man vill ju gärna se en frisk person. Liksom. Det är viktigt för mig när jag dejtar.
Och är det en ick om man typ hittar en gammal legobit eller sådär?
Nej, det skulle nog göra mig lite intresserad faktiskt. Alltså, jag tänker så här, vilket håll kom den ifrån? Det är spännande.
Men var det ingen som fattade liksom att du drev, att det inte var riktigt, att vi inte är här än?
Nej, för jag la ju fram det som att det här är ett program som kommer att gå snart. Och jag vill ju se vart gränsen går. För att vi måste ju ha ett svar. Vad blir nästa?
Ja, någon gång måste folk reagera.
Jag dör för dig.
Par som har varit tillsammans länge kommer få gå in i varsin operationssal. Mm-hmm. Och där kommer de få välja hur många kroppsdelar de är beredda att offra för den andra. Och sen ställer de sig på varsin sida av en skärm som långsamt går upp. Och så får de se om den andra offrade lika mycket som han själv.
Ja.
Kommer du kolla på det?
Absolut.
Hur många kroppsdelar de har
offrat för varann.
Åh, hjälp. Okej. Det var ju kreativt.
Hur många kroppsdelar hade du själv opererat bort för någon du älskar?
Ja, ett finger tror jag. Ett lillfinger.
Jag tror inte man känner sig ganska dum då. Den du älskar har opererat bort båda armarna, båda benen. Så har du bara tagit
lillfingret. Ja, jag måste få se det där programmet.
Ja, inte heller. Jag dör för dig var alltså någonting som... Där folk satte stopp.
Nej. Hej, får jag fråga dig? Jag kommer från Sveriges Radio.
Ja, jag lyssnar på er just nu.
Det är sant. Det är Peter jag kommer från.
Kul, vad undrar du?
Jag undrar om du kommer titta på det nya realityprogrammet Gynekologen på gränsen som har premiär i höst.
Nej, det hade jag nog inte tänkt. Kollar väldigt lite på reality, men det lät ju nästan spännande.
Det är då alltså en gynekolog som kommer stoppa folk på gränsen på väg hem från Ayanapa. Mm-hmm. Och sen para ihop dem i par efter vilka som har samma könssjukdom. Och sen kommer de tävla då, så blir så klamydiaparet mot syfilisparet. Och...
Ja, det är ju något man aldrig hört förut. Kan ge en chans i alla fall.
Vilket par skulle du spontant heja på?
Oj.
Klamydia.
Mer gonorré faktiskt.
Mer gonorré. Ja. Mm. Det är alltså en gynekolog som kommer stoppa folk på väg hem från Ayanapa och sen para ihop dem i par utifrån vilka som har samma könssjukdom.
Nej. Det verkar helt galet.
Och sen ska de tävla i par då, så det blir klamydiaparet mot...
Nej, det måste vara påhitt.
Du, det här är inget du känner.
Jag vet inte på. Nej, verkligen inte.
Där gick alltså gränsen. Gynekologen på gränsen, där gick gränsen.
Ja, där gick gränsen. Synd alltså, för det hade jag annars velat.
Ja. Men då kan man säga så här. Svaret på dagens fråga i fas 3, vilket blir nästa stora realityprogram, det är helt enkelt kärlek och koloskopi. Eller jag dör för dig.
Vi kan alltså konstatera att vi kommer att få se i framtiden folk som amputerar kroppsdelar i tv på bästa sändningstid.
Det är en levande bransch.
Det är levande.
Härligt.
Men kommer jag kunna söka?
Nej, Kjell, det kommer du inte.
Nej, inte ens i det programmet.
Nej, inte ens i det programmet. Nej.
Du har lyssnat på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almén och producent Olle Palmlöv. Alla avsnitt av Fas 3 hittar du i Sveriges Radio Play.